Det är en liten väg, inte mer än en stig egentligen. Tänk er en riktigt tuff svensk vinterväg med höga snövallar runt omkring. Men byt ut snövallarna mot ett enormt plockepinn av krossade byggnader. Kvarter efter kvarter i ruiner. Inte ett helt hus finns kvar. Det är januari i år och jag är i Gaza för att stötta vårt team som hjälper 1,5 miljon människor varje månad med mat för att överleva. Inga svenska politiker eller journalister har släppts in i Gaza sedan kriget startade. Jag är här för 6:e gången och jag har inte vant mig. Under mitt senaste besök, ett halvår tidigare, såg jag barn som dog av svält. Nu har vapenvilan trätt i kraft och tack vare våra insatser finns det tillräckligt med mat igen. Men livet är fortfarande brutalt. Det är vinter. Kvinnor och barn bor i enkla plasttält i leran utan skydd mot kyla, regn och vind. Det luktar avlopp. Det surrar av israeliska drönare. Förstörelsen är total. När vi kliver ur bilen tittar några nyfikna barn fram ur rasmassorna. Hur gamla kan de vara? Mellan 5 och 8 år kanske. En liten kille som heter Abdel visar oss fram på en stig genom betongstycken och armeringsjärn. Gå inte utanför stigen, varnar Abdel. En kompis till honom fick armen bortsprängd när han lekte i skrothögarna för några dagar sedan. Vi kommer fram till vad som är kvar av huset som tillhör Abdels familj. Familjen har tvingats fly många gånger under kriget och tog sig hem hit så fort de kunde när vapenvilan trädde i kraft. De bor i ruinerna under ett stort betongblock med mattor som väggar. Mamman bjuder på kaffe bryggt på daddelkärnor. Det smakar strävt och sött. Pappan berättar att de trots allt haft tur. Deras hem ligger ju innanför den gula linjen som delar Gaza i 2 sidor. Området på andra sidan linjen kontrolleras fortfarande av Israels militär. Flera släktingar som hade sina hem där bor kvar i tältlägren. Abdels 3 stora systrar har fått börja skolan igen. 3 timmar, 3 dagar i veckan. Systrarna kan lite engelska och fnissar när jag försöker med arabiska. De berättar om sina framtidsdrömmar. En syster vill bli skådis, en annan läkare. Den tredje vill öppna en restaurang. Det finns hopp, men minst lika mycket finns skräcken och oron. Det plötsliga lugnet är skört och när som helst kan allt kastas över ända. Det vet alla jag träffar. Det vet jag också. Jag heter Carl Skau och jag leder världens största humanitära organisation, The World Food Program, FNs livsmedelsprogram. Och vet ni vad? Det går inte så bra. Det finns en film från när jag gick i 5:an där jag och min bästa kompis Jeje pratar om vad vi vill bli när vi blir stora. Framför den otympliga videokameran, som då var toppmodern, förklarar Jeje att han vill bli chef på hamburgerkedjan Klock. Vi hade just varit på klassresa till Stockholm, det var nog därför. Jag säger att jag vill bli diplomat. Tydligen pratar jag om det också i andra sammanhang. Den gamla ICA-handlaren Tore påminner gärna om mina stora planer som barn när jag ibland träffar honom hemma i Borensberg utanför Motala där jag växte upp. Diplomat. Vilken präktig liten jäkel till 11-åring går runt och pratar om att han vill bli diplomat. Och vad fick jag ens därifrån? Jag kände ju knappt någon som hade varit utomlands. hade ingen i släkten som jobbat med något liknande. Och i övrigt hade jag ungefär samma drömmar som mina jämnåriga kompisar. Vinna fotbollsmatcher, hångla på skoldiskon, bli nästa Håkan Rolén, den lokala bandystjärnan som fört IFK Motala till SM-guld 1987. Men samtidigt var jag nyfiken på världen. Jag var påverkad av stora förändringar som tycktes visa att världen gick åt rätt håll. Berlinmuren föll, kalla kriget tog slut och inte minst Nelson Mandela släpptes ur fängelset och Sydafrika blev en demokrati. Jag lockades nog av ljuset. Och även om jag inte ens visste vad en diplomat gjorde måste jag haft en tanke om att på något sätt få vara med och bidra till att världen fortsatte röra sig åt rätt håll, mot ljuset. Nu är det 2026. Jag blev diplomat, men mörkret har vänt matchen och har ljuset i brygga. 300 miljoner människor är akut hungriga, vilket betyder att de som en konsekvens av krig eller naturkatastrofer inte vet hur de ska skaffa nästa mål mat. Det är 3 gånger fler än bara för 5 år sedan och motsvarar alla invånare i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien. 36 miljoner barn under 5 år är svårt undernärda och även om de överlever kommer de få skador för livet. Den insikten är särskilt svår att acceptera eftersom det här nog är det enda som alla världens länder är överens om. Att barn inte ska gå och lägga sig hungriga. Mitt jobb präglas av fler dystra fakta. Sånt som jag måste förhålla mig till varje dag. Bidragen från världens länder för att kunna hjälpa minskade med 40% under 2025. Vi på World Food Program fick säga upp 6000 medarbetare. När jag gick in i en hiss på huvudkontoret i slutet på förra året visste jag att 2 av 6 i hissen snart måste sluta. Och än värre såklart, vi tvingades stänga ut i miljontals människor från våra hjälpprogram. Att ta från de hungriga för att ge till de svältande. Det låter inte klokt, men exakt så brutalt är det. I Afghanistan till exempel, som jag besökte senast i maj i år, kan vi idag bara hjälpa 1,5 miljoner människor. För 2 år sedan var det 8 miljoner. Bland dem som vi tvingats lämna finns hundratusentals ensamstående mammor som lever under talibanernas förtryck. Jag träffade några av dessa mammor vid en sjukstuga utanför Jalalabad dit de hade tagit sig till fots. Många av dem efter flera timmars vandring med sina svårt undernärda barn i famnen. Det fanns ingen hjälp att få. Och de fick ge sig hem tomhänta. Rädslan och paniken i mammornas röster går bara inte att beskriva. Samtidigt som pengarna inte räcker så har det dessutom aldrig varit farligare att jobba med humanitär katastrofhjälp. Fler än någonsin av mina medarbetare dödas ute i fält när de försöker ta sig fram till de mest utsatta. Fan, man kanske skulle ha satsat på banden ändå. Du som lyssnar nu har säkert en hygglig bild av vad till exempel UNICEF och UNHCR gör. Men kanske att färre av er känner till VFP. Vårt uppdrag, det kanske hörs på namnet, är att se till att människor världen över får den mat de behöver. Helst genom att hjälpa dem att köpa eller odla den själva där det går. Eller genom att få den utdelad på platser där det är det enda sättet. Mat är speciellt. Saker som tält och filtar behöver ju folk som befinner sig i nöd få en eller ett par gånger. Men att äta behöver man göra varje dag. Också de som bor i de allra mest svårnådda eller farliga platserna på jorden. Och det är vårt jobb att få maten att nå fram dit. Inte en gång, utan hela tiden. För att klara det har vi byggt upp ett enormt transportmaskineri världen över. Som också ser till att andra humanitära organisationer når dit de måste med varor och personal. Varje dag har VFP runt 100 flygplan i luften, 20 skepp på haven och 5000 lastbilar på vägarna. Och där det inte finns vägar, hamnar eller landningsbanor måste maten ändå fram. Vi har levererat förnödenheter med fallskärm till belägrade städer i Syrien, linbana i jemenitiska bergen, sherps, hälften bil, hälften båt, på träsken i Sydsudan, på åsnor runt om i Afghanistan. Och när Chakovka-dammen översvämnades i Ukraina skaffade vi snabbt fram en flotta av gummibåtar för att nå fram till befolkningen som var helt fast på andra sidan. Jag har de mest modiga och kreativa medarbetarna i världen. Alla är doers, logistiker som hittar lösningar, säkerhetsexperter som förhandlar med milismän vid checkpoints, lastbilschaufförer som kör långa timmar på dåliga vägar och över frontlinjer. Oftast arbetar vi just vid fronten i krigsområden. 80% av alla akut hungriga bor nämligen i konfliktländer. I Ukraina är vi organisationen med störst närvaro vid frontlinjen. I vintras, nästan exakt 4 år efter Rysslands fullskaliga invasion, är jag där för tredje gången. På ett boende för internflyktingar i staden Cherson vid Dniprofloden pratade jag en lång stund med 2 äldre damer. De känner inte varandra sedan innan, men har tvingats fly sina hem i striderna och lämnat nästan allt för att flytta ihop i det här trånga lilla rummet med en fladdrande tunn spetsgardin i fönstret. Staden kan inte ordna mat till boendet här mitt uppe i kriget, så VFB gör det. Enkla basvaror, pasta och konserver. Och varje gång hälsar mina kollegor på de 2 damerna, som blir så glada för sällskap där de sitter på varsin säng mitt emot varandra. En liten rädd hund ligger under en säng. Den ena damen håller mig hårt i handen, tittar på mig med lysande blå blick och undrar om sitt hus. Hon undrar om det står kvar. Sen frågar hon med glimt i ögat om jag redan är gift och om jag kanske kan ta med en flaska ukrainsk brandy vid nästa besök. Vi åker vidare i staden. Ovanför oss surrar drönare och tunga smällar hörs på avstånd. En man visar mig runt på sitt hotell, som nu huserar internflyktingar istället för turister. De sitter ihopträngda i den iskalla hotellobbyn i jacka och mössa och tittar på tv den här söndagsmorgonen. De flesta är äldre, en och annan mamma med barn. Den kallaste vintern på många år i Ukraina går mot sitt slut efter månader av ryska attacker mot värmekraftverk. Jag frågar de boende vad de behöver, utöver de basvaror vi förser köket med. Mer färska grönsaker och frukt, säger en mamma. Min katt, säger mammans 8-åriga dotter. Fred, säger en äldre kvinna på stolen bredvid. Hotellföreståndaren går ut på en av balkongerna och han pekar mot Dniprofloden, någon kilometer framför oss. Där, på andra sidan floden, ser man dem tydligt, de ryska posteringarna. Bara någon timme efter att vi kör ut från Cherson, på vägar täckta av nät som ska hindra drönarattacker, läser vi att en ny rysk granat slagit ner i staden. 2 kvinnor i 80-årsåldern finns bland de döda. Thank you. I januari i år ställde sig den kanadenska premiärministern Mark Carney i talarstolen i Davos under World Economic Forum. Det här var mitt under perioden med skarpa amerikanska hot mot Grönland. Och världens elit hörde Carney säga:
"Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition."
Det Mark Carney menade var att när det verkligen gäller, då upphör spelreglerna att existera. Den regelbaserade ordningen är en illusion. Makt är viktigare än principer. Det var premiärministerns dystra insikt. Och kanske fick den fler poletter att trilla ner. Talet nådde i alla fall långt utanför den välbärgade vintersportorten i Schweiz. Jag upplevde mitt eget Carney moment redan 2008. Jag jobbade då på Sveriges FN-representation i New York. Och när finanskrisen bröt ut kunde jag på nära håll se hur ruttet skyddet för de mest utsatta faktiskt var. På väg hem från jobbet hoppade jag av tunnelbanan på Wall Street för att se när finanskillarna på Lehman Brothers fick gå hem med sina saker i små lådor i famnen. Hemma i Brooklyn satt till saluskyltar på vart och vartannat brownstonehus i vårt kvarter. Men effekten av kraschen på Wall Street blev globala. Över 100 miljoner människor runt om i världen slungades in i extrem fattigdom och hunger. Samtidigt som USA och EU räddade sina banker med miljarder dollar i enorma stödpaket skars biståndet till de fattigaste ner. I FNs generalförsamling var mina kollegor från de fattigare länderna frustrerade. En kompis från Zambia, ett land som påtvingas hårda åtstramningsprogram av IMF under 90-talet med enorma konsekvenser, talade besviket om hycklande iländer. Samma välmående nationer som tidigare predikat frihandel och budgetdisciplin bröt nu själva mot alla regler för att rädda sina banker. Utvecklingsländerna drev på för ett beslut, en så kallad resolution, för att protestera. Jag och mina kollegor från EU och USA arbetade hårt för att urholka kritiken i resolutionen. Vi jobbade enligt instruktion från våra regeringar och utan invändningar. Men när jag försökte se situationen utifrån kunde jag inte låta bli att tycka att det rimmade illa med den utvecklingspolitik som både Sverige och EU tidigare velat föra. Och idag, med ännu mer distans, kan jag verkligen förstå den djupa orättvisa som fattigare länder upplevde när i-landspaniken spred sig efter finanskrisen. Att egna behov sätts först är egentligen ganska naturligt. Vi tar alla hand om vår egen familj och våra nära och kära först, särskilt i krissituationer. Så någon perfekt regelbaserad ordning är nog, precis som Mark Carney sa, en illusion. Det har alltid funnits och kommer förmodligen alltid att finnas de som sätter sig över regler. Men länge fanns en bred samsyn om att gemensamma överenskommelser och regelverk i alla fall var ett ideal värt att sträva mot. Allt det som byggdes upp efter andra världskriget med FN som hörnsten var ett uttryck för det. Och under de senaste 80 åren har vi haft den längsta perioden utan storkrig sedan det romerska riket. Barnadödligheten och fattigdom har pressats tillbaka. Den regelbaserade ordningen och FN har utan tvekan bidragit till det. Kastas detta nu åt sidan öppnas en annan värld. Jag vet vilken sorts värld jag hellre strävar vidare i. I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find. Ooh. Jag sitter i en sliten lädersoffa som knarrar när jag diskret försöker byta sittställning in till mannen som har en lång böjd dolk i bältet. Möbeln är det enda i rummet som påminner om min uppväxt. För såna här insuttna lädersoffor satt man fasen i jämt hos kompisar. Där satt man och knarrade. Framför Aston Villa, Stoke i Tipsextra, Galenskaparna eller inspelade VHS-filmer. Tillbaka till framtiden, Rambo, ombytta roller. Tänk om man hade kunnat få sitta där just nu och garva åt Eddie Murphy. Istället tittar jag på mannen med dolken och sen på de taniga unga killarna som står och trycker vid väggarna med sina kalashnikovs. Vi är högst uppe i ett sovjetgrå höghus i Jemens huvudstad Sanaa, längst ner på den arabiska halvön. På vägen till mötet har jag skymtat den världsberömda gamla stan med de rödbruna tegelbyggnaderna som är märkligt lika svenska pepparkakshus. Mannen med dolken skrattar ofta och glädjelöst, på ett lite kusligt sätt och gärna vid fel tillfälle. Det är ett förhandlingsknep jag sett förut, att framstå som lite oberäknelig för att få motparten ur balans. Jag försöker förklara för mannen varför humanitära organisationer måste få göra sitt jobb ostört. Varför vi måste vara oberoende och neutrala. Varför det måste vara vi och inte de, hotrebellerna, som avgör vilka som ska få nödhjälp. Det går så där. 2014 tog de iranstödda hotrebellerna i Jemen över landets huvudstad. Den internationellt erkända regeringen tvingades fly till södra delarna av landet. Saudiarabien och andra länder gick in militärt på regeringens sida. Det blev en lång, blodig regional konflikt med skoningslöst mänskligt lidande och hungersnöd. Idag, 12 år senare, är konflikten fortfarande inte löst och Houthi-rebellerna kontrollerar norra Jemen. Det är också just där som befolkningen lider allra mest av hunger. 2018 var det så pass illa att vi utfärdade svältlarm och omvärlden lyssnade. Länder sköt snabbt till mängder av pengar till våra nödinsatser. Under FN-förhandlingar på ett slott i Uppland skrevs det så kallade Stockholmsavtalet under, där de stridande parterna gick med på att freda den viktigaste hamnen i norra Jemen så att mat och humanitär hjälp kunde flöda in. Vi gick från att ha hjälpt knappt 1 miljon jemeniter ett par år tidigare till att hjälpa nära 13 miljoner. Och vi lyckades förhindra svält. Allt det här påminner jag om när jag sitter där i lädersoffan framför Houthi-ledaren med dolken i bältet. Att när vi får göra vårt jobb ostört kan vi rädda miljontals jemenitiska liv. Men Houthierna insisterar på att bestämma hur, var och till vem vi ger mat. Så vi sätter ner foten och meddelar att vi bara kommer fortsätta vår verksamhet om det kan ske på våra villkor och i enlighet med de humanitära principerna. Den 6 juni 2024 får jag ett sms från vår landchef i Sanaa. Flera FN-anställda har gripits av Houthierna. En av våra VFP-kollegor är bland de gripna och de anklagas för spioneri. Sen blir det gradvis värre. I januari 2025 kommer en ny våg av gripanden. Nu har de tagit 8 FN-anställda och 7 av dem arbetar för oss på VFP. Kort därefter så dör en av dem, tvåbarnspappan Ahmed, i sin cell, utan att vi får någon förklaring. Jag vet fortfarande inte vad som hände med Ahmed. I FN-mötena efter det här kräver jag en skarp reaktion på de godtyckliga gripandena. FN beslutar att avbryta arbetet i just den del av norra Jemen där gripandena har skett, men att fortsätta med livräddande insatser i andra delar. Men det tar inte slut. Sent i augusti, efter en israelisk attack som slår ut stora delar av Houthi-regeringen, sker ett stort tillslag mot FN och VFP. Houthierna tar våra kontor, våra bilar och våra datorer. De håller fast vår personal för att tvinga ur dem lösenord till datorerna. Och de griper ytterligare 31 VFP-anställda som de påstår vara spioner åt USA och Israel. Anklagelserna är absurda. Det finns inga bevis. Men det spelar ingen roll. Houthierna har bestämt sig. I talen inför fredagsbönen pekar ledarna ut VFP och vår personal för att elda upp folkmassorna. Vi beslutar att det inte går mer. Vi kan inte längre fortsätta ens våra livräddande insatser utan att vår personals liv sätts i fara. Så vi avbryter allt. Det är inget lätt beslut att fatta. 5 miljoner människor i norra Jemen lider av akut hunger och vet inte var deras nästa måltid kommer från, om inte från oss. Undernäring bland barn är utbrett. Det är ju inte barnens fel att det här händer. De har inte valt det här styret. På VFP finns det en stolthet i att aldrig lämna hungriga människor i sticket. Samtidigt måste det finnas en gräns också för oss. Men var drar man den gränsen? Just nu, medan jag sitter här och pratar, hålls fortfarande 38 av mina VFP-kollegor som gisslan i kalla, mörka celler i Sanaa utan kontakt med sina familjer. Och en av dem har dött i fångenskap. Det går inte en dag utan att jag tänker på dem. Och jag lägger så mycket tid och resurser som jag bara kan på att få dem fria. Jag känner en stark frustration, både över de uteblivna resultaten och över den absurda paradoxen. I ett fattigt land med en hungrande befolkning kastas de som hjälper i fängelse. Hunger är något djupt mänskligt och förändrar allt. Det påverkar kropp, sinnen och hela samhällen. Jag har sett det på nära håll och på många olika platser. Kroppen blir tung och svag, som om varje rörelse kostar mer än den ger. Yrsel, huvudvärk och en ständig trötthet som inte går att vila bort. Muskler bryts ner, huden blir tunn, blicken matt. Till slut försvinner hungerkänslan. Kroppen stänger ner för att överleva. Kroppen äter sig själv. Först muskler, sen ben, sist organ. En svältande kropp ger ifrån sig en sötaktig lukt. Ljuden dämpas. Svaga röster och långsamma samtal. Barn som inte orkar gråta. Magar som kurrar. Luftvägar som rosslar och väser. Även relationer mellan människor förändras. Jag tänker på en scen i serieskaparen Art Spiegelmans praktverk Maus, där han som barn söker tröst hos sin pappa, förintelseöverlevaren Vladek. Art har ramlat och slagit sig och är ledsen för att hans vänner inte väntade på honom. Vänner, säger Vladek oförstående. Lås in dem i ett rum utan mat i en vecka. Sen kan du se vad vänner är. Svält känns, luktar, låter och ser likadan ut överallt. Det är långt från Sverige till Jemen, Sudan, Afghanistan, Myanmar, Gaza, Haiti och andra svältområden. Men vår historia innehåller också hungersnöd. 1867, efter en extremt kall sommar med missväxt, drabbade Sverige av en svältkatastrof med massvält i norra Sverige och i delar av Småland. Mycket liknar det vi ser i världen idag. Det fanns egentligen tillräckligt med mat i landet. Men utsatta regioner lämnades åt sitt öde. Den politiska viljan att agera tillräckligt tidigt och omfattande saknades också. Det talades om att för mycket hjälp skulle göra de nödställda, slöa och passiva. Det ordnades givarkonferenser i London, men pengarna räckte inte. En svältande människa har svårt att koncentrera sig eller fatta beslut. Irritation, apati och uppgivenhet tar över. En djup känsla av hopplöshet. Samhällskittet och sociala strukturer bryts ned. Kriminalitet och laglöshet följer. Våren 2025 blockerades all införsel av förnödenheter till Gaza. Mat, vatten, mediciner. Under 2,5 månader fick inget komma in. I juni kom varningar om en svältkatastrof. 1 miljon människor, över halva befolkningen, svalt och 100,000-tals barn var allvarligt undernärda. Samtidigt hade VFP 1,000-tals ton vid gränserna i Jordanien och Egypten som riskerade att ruttna bort. Under en tidigare vapenvila hade vi visat att vi kunde leverera mat till hela befolkningen utan inblandning av Hamas. Men nu fick vi ändå inte komma in. Israel gav istället den obskyra organisationen Gaza Humanitarian Foundation, GHF, uppdraget att dämpa svälten. GHF byggde en utdelningsplats i Rafah i södra Gaza som såg ut som en fängelsegård med höga cementmurar och taggtråd runt om. Med skydd av ett amerikanskt säkerhetsbolag och av israeliska armén lastade GHF av mat i ena änden av inhägnaden. Desperata civila som kom för nära sköts till döds. När maten dumpats och GHFs medarbetare lämnat platsen öppnades grindarna och människor rusade mot lådorna. De snabbaste och starkaste männen kom först och slet åt sig det mest värdefulla. Unga pojkar som kom efter plockade upp de rester som fanns kvar. Många dog i kaoset. Kvinnor och barn, de mest behövande, hade inte en chans att stilla hungern. Det blev en form av Hunger Games, men på riktigt. När vi på VFP i juli till slut släpptes in i Gaza möttes vi av totalt kaos. Våra lastbilar plundrades bara några 100 meter efter att de passerat gränsövergångarna. Unga män slet åt sig en säck med mjöl och rusade därifrån. Under dessa veckor brottades vi varje dag med frågan: när gör vi mer skada än nytta? Människor dog när vi kom med våra konvojer. Samtidigt dog ännu fler av svält. Vi var övertygade om att om vi bara kunde få in tillräckligt med mat så skulle situationen lugna sig. Och vi skulle kunna återgå till ordnade distributioner. Det var också vad som skedde. Och sedan vapenvilan i december hjälper vi nästan hela befolkningen i Gaza varje månad med matpaket till alla och varma måltider och färskt bröd för de som inte har någon möjlighet att laga sin egen mat. I fjol saknade 700 miljoner människor i världen möjlighet att äta sig mätta. Och det beror inte på brist på mat. Så enkelt är det inte. Det produceras mat för 10 miljarder människor varje år. Långt mer än vi behöver. Varför finns det då hunger i världen? Jo, det handlar nästan alltid om politiska misslyckanden. Hunger kan förebyggas. Vi vet hur det ska göras. Det handlar om tillträde vid krig och konflikter, tillräcklig finansiering och att bygga upp livsmedelssystem som klarar kriser. Allt detta styrs av politiska beslut. Svält är politik, helt enkelt. Vi lever i en polariserad tid. Länder och politiska partier är oense om mycket. Men en sak borde vi väl alla kunna enas om. Att inget barn ska behöva lägga sig hungrig. Take the baseline out. Jiggle. Bam. Let it bump though. The corners bopping to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen, for dropping some of the hottest verses rappers ever heard, from the dope spot with the smoke block flinging the murder scene. En sak har jag lärt mig under mitt arbete i kriser och svältområden, att kvinnor alltid är särskilt utsatta. Överallt träffar jag kvinnor och flickor som drabbats oproportionerligt hårt av konflikter de aldrig önskat sig. Ändå är det kvinnorna som tar ansvar, som ser till att livet går vidare. Det är kvinnorna som lagar maten och väntar tills hela familjen fått äta innan de själva äter det som finns kvar. De äter ofta sist och minst, fast de egentligen behöver mest näring när de ammar eller är gravida. Eller flickor. Hur är det att som tonårstjej ha mens i ett flyktingläger där det knappt finns någonstans att tvätta sig i fred och där toaletterna är liksom plastskinken uppsatta runt ett hål i marken. Det här har blivit lite av en personlig prio för mig. Numera får kvinnor några paket bindor och andra hygienartiklar när de hämtar upp en låda mat hos VFB. Och på olika ställen i världen försöker vi också stötta mer långsiktigt. Kontantstöd och digitala pengar till kvinnor är ett exempel. Det ger dem makt att själva fatta beslut utan att vara beroende av mannen i familjen. Det är kvinnorna som bäst vet familjens behov. När kvinnor handlar på marknaden fattar de beslut som är bra för hela familjen. Men vi möter också stort motstånd i vårt arbete för världens utsatta kvinnor. Överallt finns det krafter som vill begränsa kvinnors liv och utveckling. 2 år efter att USA lämnar Afghanistan och talibanerna tar makten besöker jag Kabul. Flera av de största länderna som ger oss pengar tycker att vi ska lämna Afghanistan som en markering mot talibanerna. Jag är där för att förstå och för att försäkra mig om att maten vi delar ut fortfarande når kvinnor och flickor. Och för att se hur vi kan stötta vår kvinnliga afghanska personal efter att talibanerna allt mer hindrar kvinnor från att jobba. Det är början av juni och vi sitter i en prunkande trädgård omgiven av höga gröna berg där VFP har ett program för unga afghanska kvinnor som tvingats avbryta sin skolgång. De får lära sig enklare odling för hushållet men också hur de kan göra sylt, inläggningar och andra matprodukter av det de odlat för att sälja på marknaden och tjäna lite egna pengar. Jag sitter på en bänk under ett persikoträd med Roja, en av de unga tjejerna som precis börjat programmet. Roja är 16 år, glad och framåt och svarar ivrigt på allt jag frågar genom min kvinnliga VFB-kollega som tolkar. Efter en stund vågar jag mig på att ställa några frågor om hur hon tvingades lämna skolan. Hon berättar på. Jag frågar henne vad hon hade tänkt bli när hon fortfarande studerade. Pilot, svarar hon direkt. Jag ställer fler frågor. Men jag ser hur hon tystnar och liksom försvinner ur samtalet. Plötsligt brister hon ut i gråt. Kanske var det först där och då hon insåg att hon aldrig skulle kunna bli pilot. Nu ska vi lära henne att sälja sylt. Vårt arbete i Afghanistan kanske är viktigt. Men när jag sitter där framför Roja känns det helt hopplöst. Jag frågar henne vad hon tycker. Borde vi och FN lämna Afghanistan för att visa hur oacceptabelt det är det talibanerna gör? Hon ser helt förskräckt ut. Ska ni lämna oss här, ensamma? Det kan ni inte göra. Jag vet idag fortfarande inte vad som är rätt. Kanske finns det ett värde i sig om vi kan vara den enda lilla kontakten och påminnelsen om en omvärld som tycker att Roja ska ha samma förutsättningar som killarna i hennes klass. Att studera, att bli pilot eller att göra vad hon vill med sitt liv. Innan vi lämnar trädgården utanför Kabul frågar jag Roja om hur hon känner kring att killarna i skolan får fortsätta att studera. Hon tänker efter och svarar att visst är det orättvist, men det är bra att åtminstone de får läsa klart. Då kan hon hoppas att de ska fatta bättre beslut när de blir vuxna och får bestämma.
شکوفه توی این زمان بکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل از تو یه دلم جوون بکرده
Var i världen är det värst? Den lika bizarr som omöjlig fråga att svara på. Men när det kommer till utbrett lidande i medieskugga är det svårt att inte tänka på Sudan. Sudans historia sträcker sig 5000 år tillbaka i tiden. Forntida imperier, egna skriftsystem och teknologiska innovationer som järnproduktion, kungariket Kush, de svarta faraonerna, var ett makt- och handelscentrum mellan Afrika, Mellanöstern och Europa redan 500 år före Kristus. Det finns fler pyramider längs Nilen i Sudan än det finns i hela Egypten. Sudan har också en lång tradition av bildning. Universitetet i Khartoum var en samlingsplats för Afrikas intellektuella under avkoloniseringen. Idag rasar ett fruktansvärt inbördeskrig, påeldat av länder i och utanför regionen som vill ha politiskt inflytande och tillgång till Sudans råvaror, framförallt guld. Kriget i Sudan är den största humanitära katastrofen i vår tid. Hundratusentals, många av dem kvinnor och barn, har dödats sedan kriget bröt ut för över 3 år sedan. Över 10 miljoner människor, lika många som Sveriges hela befolkning, har tvingats fly och lika många är akut hungriga. Nästan 1 miljon människor svälter. Och när vi konstaterar att svält råder betyder det att hjälpen kommer för sent. Under svält dör barn varje dag av hunger. Jag har varit i Sudan flera gånger sedan kriget bröt ut. Senast i april, då jag också besökte den beryktade provinsen Darfur, som i stora delar kontrolleras av RSF-milisen, en grupp som växt fram ur Janjaweed-miliserna och som anklagats för folkmord. Efter 3 dagar på leriga bergsvägar, genom vägspärrar bemannade av beväpnade barn och förbi rykande spår av drönarattacker, når vi till slut fram till Tawila. 700 000 människor trängs sedan i oktober förra året i ett enormt flyktingläger. Jag har aldrig sett något liknande. Ett stort hav med täta rader med hyddor av gulnat gräs som sträcker sig kilometer efter kilometer mot horisonten. Familjerna som lever här i hyddorna har kommit från huvudstaden i Darfur, El Fasher, som var under belägring i över ett år. RSF byggde jordvallar runt staden så att ingen och inget skulle kunna komma ut eller in. När staden föll i oktober flydde befolkningen hit till Tawila. Jag lyssnar på fruktansvärda vittnesmål. Barn som sett sina föräldrar mördas. Kvinnor som gruppvåldtagits. En pojke som med blödande skottskada och brutet ben på egen hand tagit sig de 6 milen genom bushen till lägret i Tawila. Urstyrkan hos dem jag träffar här är omöjlig att beskriva. Människan klarar uppenbart mer än vad man kan tro. Men de som lever i Tawila förtjänar också all hjälp de kan få. När en kvinna tackar mig för den mat hon fått måste jag avbryta henne. Du ska inte tacka, säger jag, och höjer rösten så också de andra kvinnorna i tältet ska höra. Omvärlden svek er när vi inte förmådde förhindra eller stoppa det här kriget. Och igen när vi inte lyckats upprätthålla regler om att skydda civila. Det minsta vi kan göra är att se till att ni har det mest basala ni behöver för att överleva. Brödet är ett förlåt.
A message for the Sudanese people. Everything at home was being about wrong. We need a really agricultural revolution so as to get a solution of hunger. I'm feeling hungry, but I need nobody to give me something. I'm feeling hungry, but I need nobody to give me something. I'm gonna dig the land, so I can't dig it anymore. Agricultural revolution, agricultural revolution, do it. Agricultural revolution.
Mitt i misären i Sudans olika flyktingläger pågår också ett mer normalt liv. I Tawila får jag hoppa in som forward i fredagsmatchen i fotboll. En stor begivenhet med mycket publik. Några barn ropar Haaland efter mig. Men förutom hårfärgen har jag den här dagen inga likheter med den norska anfallsstjärnan. Trots att jag märker att motståndsbackarna behandlar mig artigt missar jag alla målchanser. Till slut tilldöms jag helt enkelt en straff. Jag gör som jag brukade göra hemma i Borensberg. Tittar höger och drar den hårt till vänster. Ett besviket sorl hörs i publiken när bollen med en klang träffar stolpen. Efter matchen skäms jag för att jag inte spelade bättre. Sen skäms jag för att jag skäms över något så obetydligt som en missad straff i en skojmatch. För även om fotboll och andra aktiviteter pågår parallellt med kriget är det ändå bara stunder av normalitet. På vårt guesthouse i Omdurman snackar jag med kocken Mohammed, en 2 meter lång man som förlorat flera familjemedlemmar i striderna. Till frukost lagar han oss svenska pannkakor som till och med slår min mormors. Pannkakskungen Mohammed och alla andra jag träffar runt om i Sudan önskar sig mest av allt en sak, fred. Men just nu finns inga tecken på att ledarna på någon sida av konflikten vill ge upp eller kompromissa. Striderna fortsätter. Vi som är på plats gör så gott vi kan med knappa resurser. Men hjälpen i lägret räcker inte. Våra leveranser med mat i Tawila kommer bara fram varannan månad och räcker bara 2-3 veckor. Det finns ingen sjukvård. Kvinnor föder barn ensamma i gräshyddorna. Snart kommer regnsäsongen. Alla jag pratar med i lägren ber om en presenning att täcka sin hydda med. Trots katastrofens extrema omfattning har Sudan inte fått samma uppmärksamhet som till exempel Gaza eller Ukraina. Det är inte okej. Vi är skyldiga dem som överlevt belägringen i El Fasher och lyckats ta sig till Tawila den hjälp de behöver. Och på sikt, förhoppningsvis det som alla drabbade sudaneser helst vill ha. De om några förtjänar lite mer stolpe in framöver. Jag önskar verkligen fred för Sudan. Inshallah. Det har länge snackats om mer fokus i det svenska biståndet. Här kommer ett förslag. För det samlade svenska biståndet skulle alla barn, alltså alla barn, som drabbats av konflikterna i Ukraina, Gaza, Sudan, Libanon, Afghanistan, Kongo och Haiti kunna få ett mål mat i skolan varje dag. Lägg till några lastbilar från Scania och Volvo för transporter, smarta förpackningslösningar från Tetra Pak, uppkoppling från Ericsson, så blir det ett jäkla Sverigepaket för världens mest utsatta barn. Det finns nog ingen enskild insats som gör så stor skillnad som skolmåltider. Det är inte bara att barnen får ett näringsrikt mål mat om dagen. Det bidrar till att barn, inte minst flickor, faktiskt också går till skolan. Att föräldrar prioriterar det. Det förbättrar skolresultaten. Mätta barn lär sig uppenbart bättre. Det triggar samtal om nutrition, vad man behöver äta för att må bra. Jag minns själv hur jag drack kopiöst mycket mjölk i matsalen på mellanstadiet, för jag hade hört att benen i kroppen behöver mjölk för att växa. Om maten också upphandlas av lokala bönder bidrar det till den lokala ekonomin och jordbruket. Kvinnor får jobb i skolköken. Jag har listan på positiva effekter av ett fungerande bistånd för skolmåltider kan egentligen göras hur lång som helst. När jag besöker våra stora givare i städer som Berlin, Bryssel och London för att skramla pengar pekar jag på det. Skolmåltider som effektivt bistånd. Och vår plikt att förhindra hunger. Jag får numera också rådet av mina medarbetare att prata migration. Hur arbetet mot hunger också bidrar till stabilitet, underförstått håller människor borta eller får dem att återvandra. Det är det enda som biter i dagens politiska klimat, får jag höra. Och visst, jag kan göra den kopplingen. För faktum är att matbistånd är en relativt billig investering i stabilitet. Konflikt leder till hunger, men hunger bidrar också till konflikt. Så sent som 2020 tilldelades vi på VFB Nobels fredspris för att uppmärksamma just det sambandet. För hungriga människor finns det egentligen bara tre alternativ. Tre riktigt dåliga alternativ. Att svälta ihjäl, att ge sig av på flykt eller att revoltera. Hunger leder till konflikter. Hunger leder till kriminalitet och radikalisering. Hunger leder till flyktingströmmar. Och världen hänger ihop. Sverige är som bekant ett exportberoende land. Stabilitet och fri sjöfart är viktigt. Jemeniterna påverkar priserna på Clas Ohlson när de skjuter raketer i Röda havet. Även bistånd av egoistiska skäl kan leda till bra saker. Men egenintresse är inte allt. Det finns också andra värden. I februari i år var jag inbjuden att prata på studentafton i Lund. Det var kul att vara tillbaka i AF-borgen, där jag för snart 30 år sedan var med och startade den klassiska Lundaklubben T-Bar. Eventet var slutsålt. Flera hundra ungdomar hade betalat 120 spänn i inträde för att höra om läget i världen. Jag fick mängder av initierade och vassa frågor. Det handlade om solidaritet och humanism. Något så gammaldags som önskan om en bättre värld. Jag var taggad och kände hopp när jag sent den kvällen lämnade Lund. Hunger handlar inte bara om mat. Det finns något annat som också är helt centralt. Något som kanske förklarar mer om mänskligt beteende än vi ofta inser. Värdighet. Det låter lite högtravande, som något man säger på ett seminarium. Men jag tror faktiskt att det är på riktigt. Första gången jag på allvar började förstå det var när jag bodde i Zimbabwe. Det här var under åren när Mugabe började styra som en diktator. Ekonomin fungerade inte, människor hade det svårt och många var väldigt frustrerade. Ändå hade Mugabe och hans parti ZANU-PF brett stöd. Vi västerländska diplomater som aktivt stöttade oppositionsledaren Tsvangirai hade svårt att förstå. Men med tiden insåg jag att vi missat något viktigt. Minnet av kolonialismen och befrielsekampen var fortfarande mycket närvarande. Det handlade inte om rationella ekonomiska val. Det handlade om självständighet och om stolthet. Känslan av att inte styras av någon utifrån vägde för många tyngre än mycket annat. Det här har sedan följt med mig. Jag ser små versioner av det överallt där jag reser. Människor som lever under fruktansvärda omständigheter men ändå dyker upp i rena och noggrant strukna kläder. Kvinnor som sopar i jorden utanför gräshyddan varje morgon i flyktinglägren trots att allt runt omkring håller på att falla samman. Familjer som bjuder på te när jag besöker trots att de inte har tillräckligt att äta. Det är något väldigt mänskligt i det där. Ett sätt att säga, jag är fortfarande någon. Inom VFB försöker vi förhålla oss till det här med värdighet. Vårt jobb handlar förstås om att människor ska få mat, men också om hur den hjälpen ges. I Libanon försökte vi snabbt ordna mobila kök så att familjer som hade flytt kunde få laga sin egen mat istället för att bara få färdiga matlådor utdelade. I Syrien gick vi över till kontantstöd så fort marknaderna började fungera. så att människor själva kan välja vad de vill köpa för mat. Och i Cox's Bazar i Bangladesh har vi program där Rohingya-flyktingarna arbetar för delar av stödet. Inte för att göra det krångligare, utan för att många vill känna att de bidrar till något. Det handlar egentligen om samma sak hela tiden. Att försöka ge människor tillbaka lite kontroll, lite normalitet och lite värdighet. Människor vill inte bara klara sig. Vi vill känna oss sedda, respekterade, att vi spelar roll. Det gäller lika mycket i Motala som i Mogadishu. Jag får ofta frågan om jag ser något hopp i allt elände jag jobbar med. Helt ärligt kan det vara svårt ibland. Men det som verkligen ger mig energi och hopp är alla möten med människor. Eftersom vi jobbar med skolmåltider träffar jag många unga. Och även ungdomar som lever mitt i en kris låter sig inte nödvändigtvis definieras av den. De fortsätter att lära sig, skämta och göra planer för framtiden. De hjälper sina syskon. De drömmer om att bli läkare eller piloter. De är nyfikna på omvärlden. Och de har style. Kläder och stil verkar nästan spela mer roll ju tuffare läget är. Skjortorna är vitare och bättre strukna, trots att man inte fattar vad de ens kan tvätta. Och ingenstans är det mer slående än på Haiti. I ett av världens fattigaste länder är befolkningen i klorna på en korrupt elit och brutala gäng. I huvudstaden Port-au-Prince besökte jag skolor i utsatta områden där gängen härjade. Aldrig har jag sett coolare folk. Starka färger, omsydda second hand-kläder, snygga frisyrer och en fascinerande kollektion av olika hattar och mössor. Ett uttryck för kreativitet, identitet och värdighet, också i den jävligaste av omständigheter.
Bali Boulevard.
Y a ici cap d'image New York sans fusil. Mon nom monsieur non masi. Les bons mieux qu'un beau yo de vos et leur mourir pour les unis. Tendez.
So keep your head to the sky.
Tillbaka i Gaza. Till pojken Abdel som bor i ruinerna med sin familj och som redan har flytt flera gånger. Jag försöker hänga med i hans tempo. Abdel springer före och kryssar mellan rasmassorna. Plötsligt vänder han sig om och säger att vi måste träffa hans två storebrorsor som håller på att jobba med något. Jag förstår inte riktigt vad han menar. Vad finns det att jobba med här? Men Abdel drar med mig och 50 meter från familjens flyktbostad syns en jordplätt. Inte större än en hockeyrink. Istället för sarg och plexiglas omges platsen av skräphögar, sönderbombade bilar och urblåsta hus. Abdel pekar på plätten. Två killar i keps bökar runt i jorden med en spade och en hacka. Mina bröder, förklarar Abdel. Efter ett tag förstår jag vad bröderna gör. Mitt i den bräckliga vapenvilan, och trots att de inte vet var de ska bo om en månad, har de börjat återplantera familjens vinrankor. De har hittat några gamla tydligen. Några rankor som för mig mest ser ut som en hög med döda kvistar. Processen låter lika enkel som torftig. Planen är att bryta av kvistarna, luckra upp sanden, gräva hål och sen trycka ner de avbrutna stumparna så att de fastnar. Om de gör det och om de lyckas fattna kommer de gamla rankerna kunna slå rot igen. En av brorsorna håller fram sin spade. Vi hugger i och hjälps åt. Jag trycker ner pinnen och den andra brorsan fyller på med jord och vatten. Jag har svårt att se hur de torra pinnarna ska kunna växa till vinrankor. Jag som inte ens kan hålla en basilikaplanta vid liv hemma. Men stämningen är entusiastisk. I närheten har ett par farbröder kokat kaffe över öppen eld. Och snart får vi sällskap av Abdels pappa och systrar. Vi sätter oss ner. Pappan berättar att familjen en gång hade ett helt fält med grova vinrankor. Med stolt röst säger han att familjen är känd för att ha Gazas godaste vindruvor. Kriget är inte slut än. Ingen vet vad som väntar nästa vecka eller ens imorgon. När som helst kan allt braka samman igen. Och om de här torra kvistarna verkligen slår rot kommer det ändå dröja 2-3 år innan de första druvorna visar sig. Men det spelar ingen roll. Pappan och barnen vill komma igång. I en tid där mörkret tillåts dominera allt för ofta är just det här ögonblicket laddat med hopp och värdighet. Hacka, spade, jord och vatten. En ljus liten motståndshandling. I den här familjen odlar vi druvor. Och nu har vi just planterat igen.
Producent Joar Bendjelloul och tekniker Emilia Ström. 2025 sommarpratade Hans Grundberg, FNs särskilda sändebud i Jemen, om konfliktlösning som konstform.
I sin djupaste mening är konfliktlösning en spegling av mänskligheten själv. Den blottlägger våra svagheter, våra rädslor och vår oförmåga till samarbete. Den försöker samtidigt locka fram det bästa hos oss. Vår förmåga att se bortom konfliktens omedelbara väsen. Vår förmåga att kompromissa, att enas och även, ibland, att förlåta. Medlaren ska alltså hantera människans värsta insikter och försöka locka fram de bästa. Medlingen är därför långt mer än en praktisk metod för att hantera motsättningar. Och jag skulle vilja säga, och jag är helt medveten om att det här låter högtravande, att medling är en konstform, en balansakt och en ofrånkomlig del av det mänskliga samspelet.
Sök på Sommar i P1 med Hans Grundberg i appen Sveriges Radio.